Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får ett aning mer maxat liv. Vi har precis gått igenom kvartalsrapporterna för det fjärde kvartalet. Och nu riktas fokus igen i betydande utsträckning mot den globala ekonomins utveckling. Det är många som hoppas att inflationen fortsätter att falla. Och med det att exempelvis Svenska Riksbanken och den amerikanska motsvarigheten Federal Reserve börjar sänka räntorna igen. Idag ska vi prata med tidigare finansminister Anders Borg om vad han tror om ekonomin. Vi ska inte bara begränsa oss till vad han tror om ekonomin, utan vi ska prata om en hel massa saker med Anders. Anders, han har ju en genuin skolning inom ekonomi. Det finns en hel massa högskolepoäng i ryggsäcken och om vi bara tittar på ett axplock ur CV:et så ser vi att han mellan åren 95 och 98 arbetade som analytiker vid Transferator, 98-99 som chefekonom vid ABN Amro Bank, och för den delen så finns det en session hos Skandinaviska Enskilda Banken här, och han har haft en del olika expertroller bland annat hos Sveriges Riksbank. Efter valet 2006, ja då blev Anders finansminister. Och 2011 så utsåg tidningen Financial Times Anders till EUs främsta finansminister. Han avgick som finansminister efter valet 2014 och därefter så blev det fokus på näringslivet. Hösten 2019 gav Anders ut memoarboken Finansministern. Mitt namn, ja, det är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private savings, det vill säga det kunderna sparar utöver pension på Max Mathisen. Det kan handla om kunder som sparar helt på egen hand i fonder via den digitala plattformen M-Save, eller sådana som fattar investeringsbeslut i samspråk och samråd med en rådgivare. Vi har någonstans en bit över 200 rådgivare ute i landet. Så vill du prata ekonomi och investeringar, då kan man säga att Max Mathisen is the place to go faktiskt. Om du inte har någon rådgivare eller har några frågor om innehållet i podden till exempel, så kan du skicka ett mail till maxa@maxen.se så kommer vi att hjälpa dig rätt. Inget av det vi säger i den här podden ska ses som ett individualiserat råd, utan det är bara generell och allmän information. Och det beror på att vi vet ingenting om dig som lyssnar. Det här pratar vi om varje gång. För att kunna ge råd, då måste vi veta mer om dig så att de landar rätt. Och för det behövs en rådgivare. I slutet av podden så hittar du en längre disclaimer. Jag vill också påpeka i sammanhanget att gästernas åsikter är just gästernas åsikter och behöver inte alltid sammanfalla med Max Mathisens åsikter. Med det sagt hörni, nu tar vi hälsa Anders välkommen till podden. Sådär, välkommen till podden Anders.
Tack så mycket.
Anders, det var i runda slängar ungefär 2 år sedan vi sågs sist i ett annat sammanhang. Det var faktiskt veckan innan Ukraina-kriget bröt ut. Ingen av oss såg framför oss att det faktiskt skulle bryta ut. Hur har tiden varit sedan dess för dig?
Det här har ju varit 2 rätt omtumlande år får man ju säga, med den här cost of living crisis som förstärktes av Ukraina. Jag är också ordförande i Danad som då hade massa medarbetare i Ukraina, så det har ju varit en väldigt mycket arbete med, men där ska man väl säga att det faktiskt har fungerat. Sen får man väl vara lite andas ut och vara tacksam för att 23 faktiskt fungerade. Vi fick alla de här räntehöjningarna. Ekonomin kollapsade inte. Inflationen har vi nu i princip lagt bakom oss. Så att, väldigt intressanta år får man ju säga. Ja.
Du var ju finansminister, vad ska man säga, från 2006 och framåt. Under så att säga, 2007, 2008, 2009 så drabbades vi av den här fullständigt gigantiska finanskrisen, mer eller mindre. Under 2023 så kändes det åtminstone, och det var nog många som trodde, att vi faktiskt skulle få se en ny finanskris. Och det var ett gäng amerikanska banker som gick under, och i Europa så såg vi att vad ska man säga, en ganska stor bank i form av Credit Suisse faktiskt också i någon mening gick under eller var tvungen att upphöra med sin verksamhet. Trodde du att vi skulle få en ny finanskris 2023?
Nej, jag tyckte nog risken för det inte var så stor. När Silicon Valley Bank och First Republic och Credit Suisse gick, då fick man väl minst vara lite extra orolig några veckor. Men det är ju ett par saker som skiljer. Vi har ju haft en väldigt expansiv amerikansk finanspolitik och i viss mån expansiv europeisk. Så det har ju funnits efterfrågan. Mm. Och det har ju haft 2 effekter. Den ena är ju att arbetslösheten i nästan alla länder, inte i Sverige, men i de flesta, många av våra jämförbara länder ligger ju under eller nära 4%. Mm. Så hushållen har liksom inte gått hem, och framförallt har ju inte de amerikanska hushållen slutat konsumera. Mm. Sen har det kanske också varit så att vi, tack vare då lite hårdare regler om kapital och annat, kanske har lite mer robust banksektor. Mm. Och de här olika faktorerna ihop gjorde ju att vi inte fick heller någon riktig sättning på bostadsmarknaden. Nu är det inte ett riktigt test som vi genomfört, eftersom amerikansk bostadsmarknad har ju egentligen inte återhämtats efter 8. Så det fanns liksom ingen bubbla i USA som kunde smälla. Så hade det funnits det, då hade det här kunnat kanske bli jobbigare. Men knack i trä, alltså bostadspriserna i de flesta länder har stabiliserats, i hushållen har förlorat en del i realinkomst men fortsätter konsumera, och arbetsmarknaden funkar. Så att, då tycker jag nog att man... Ja, just nu är risken inte så stor. Ja. Famous last words. Ja.
Är nyckeln till en hälsosam, vad ska man säga då, en hälsosam banksektor att du inte får problem i fastighetsmarknaden?
Ja, alltså går bostadspriserna ner 15, 20 eller 30%, mm, då förändras ju hushållens balansräkning. Skulder och tillgångar blir osynkade med varandra. Mm. Och då vet vi att hushållen helt enkelt drar ner på allting de kan överhuvudtaget spara på. Och om det samtidigt sker med att arbetslösheten går upp, så att även de som så att säga har i princip konsumerar sin inkomst, ja, då börjar även de spara, för då blir alla rädda. Så att rädslan för huspriser och arbetslöshet, det sätter ett stopp i ekonomin, och då bankerna blir ju så att säga temperaturmätaren som på något sätt då får feber.
Mm. Om man tittar tillbaka, eller om vi tittar nu då på hur det ser ut på den svenska marknaden, så har det ju varit en diskussion om vi har en fastighetsbubbla mer eller mindre i Sverige. Priserna är väldigt höga. Tittar man på de börsnoterade fastighetsbolagen så kör de lite så här, lite jojo upp och ner, och har gjort så under en period. Tror du att vi har, hur skulle du vilja säga att den svenska fastighetsmarknaden mår? Du har ju också lite insyn i det.
Ja, så till att börja med, så tänker man på storstäderna, så har vi ju inte en fastighetskris i den fundamentala meningen. Vi har väldigt låga vakanstal i hyresfastigheterna. Vi har inte haft det här stora problemet på kontorssidan som man ser i USA, där 15-20% i vakanstal finns i städer som New York. Dessutom, vi har ju en pågående fastighetskris för retailmarknaden, för affärer och butiker. Men den har inte heller riktigt fullt blommat ut, för det har ju ändå varit så att butikerna har kommit tillbaka efter covid lite grann. Så att jag tror inte vi har en begynnande fastighetskris i Sverige, om det nu inte kommer något stort internationellt inkommande.
Om vi tittar på vad alla hoppas på nu då, och det som har gett ändå lite respit till åtminstone de mer noterade bolagen, både små fastighetsbolag, eller ja, fastighetsbolag generellt, och även de lite mindre bolagen, så är det ju att man numera ser framför sig lite grann att inflationen avtar och att det kommer komma lite räntesänkningar vad det lider. Jag lyssnade på en intervju du gjorde i Dagens Industri, då trodde du på räntesänkningar tidig vår, får man säga, mer eller mindre. Har din bild förändrats? Det har ändå varit relativt, vad ska man säga, inflationsdata de sista veckorna har ändå visat på att den är lite segare än vad man först trodde kanske.
Alltså vi vill ändå inte få någon räntesänkning i mars och april. Det tror jag inte inträffar. Men att vi får räntesänkningar på de här sista mötena för våren och sommaren från ECB, Fed och Riksbanken, det tror jag är väldigt hög sannolikhet för. Tittar man på global inflation och tar BNP-viktaren för de 180 länder vi har statistik för, ja, då är det ju, ligger vi på 2% nu. 80% av länderna har minskande inflation som det är nu. Och Kina är ju till och med negativ. Så att inflationen har vi nog lagt bakom oss, och då kommer det räntesänkningar. Viktigt för oss är att komma ihåg att vi går inte tillbaka till nollränta nu, utan centralbankerna sänker räntan till någonstans mellan 3 och 3,5%. Ekonomin i USA är så pass stark så Fed har inte jättebråttom. Arbetsmarknaden fungerar bra, sysselsättningen stiger. Så jag tror Fed nöjer sig nog med, låt oss säga, 3 räntesänkningar i år, 75 punkter. Och sen kan de fortsätta att sänka nästa år. Och ECB är väl i år kanske ungefär lika mycket, 3 sänkningar. Men vi ska inte sätta oss och kalkylera med hus- och bostadsräntor på 2 eller 2,5 eller ens 3, utan vi får nog leva med att bostadsräntorna ligger, låt oss säga, mellan 4 och 3,5. Inte så mycket lägre än så, om nu inte vi får en lågkonjunktur eller någonting sånt.
Tycker du det är en bra nivå, rent subjektivt? Alltså, tror du att det är bra för svensk ekonomi och global ekonomi att befinna sig där man befinner sig då?
Jag tror att man ska tänka att räntan ska vara minst 2%, för det är ju det inflationen är. Och sen ska man nog lägga på ungefär det som är vad man tror om den långsiktiga tillväxten. Och det är väl 0,5 till 1% för de flesta europeiska länder, kanske lite mer för Sverige. Och då landar man någonstans där runt 3 och 3,5, och sen ska naturligtvis bankerna lägga på en viss kreditrisk när de gör bostadslån och ännu mer kreditrisk när de gör företagslån. Så att det tror jag är en någorlunda sund struktur. Då har pengar ett pris, och vi tror inte att skuldsättning är, så att säga, kostnadsfritt eller riskfritt.
Jag vill minnas att styrräntan, Riksbankens styrränta, var ungefär 4,75% innan finanskrisen kom 2008, och man sänkte ganska dramatiskt i några steg. Efter det så är min bild lite grann att räntan egentligen aldrig riktigt kommer tillbaka, till följd av att inflationen aldrig riktigt kommer tillbaka. Så vi har ju befunnit oss i 15 år eller någonting åt det hållet, med egentligen väldigt, väldigt låg inflation, väldigt låga räntor. Under den tiden så har ju nästintill en hel generation vuxit upp och lärt sig att räntan är ganska låg. Den kanske är kring någon procent som snitt eller däromkring. Nu blir man helt plötsligt varse på väldigt kort tid att räntan behöver inte alls vara 1%, utan den kan vara 4,75 igen eller däromkring, och den kanske till och med kan vara högre. Om vi tar då de här sista åren som har varit, så kan man ju säga att den här låga inflationen gör det att det här inflationsmålet som många centralbanker har på 2 plus minus 1%, är det ett relevant mål?
Ja, om vi börjar med att konstatera att den här anpassningen tillbaka till att ha en ränta, den kommer ta tid. Därför att har man köpt sin bostad och nu har en skuld som är för stor, säg att den är 3 gånger inkomsten. Ja, det förstår man ju själv att även om man ökar sparandet från 10% till 15% eller något sånt, det kommer ju ta en lång tid att komma ner till en skuldnivå som man kanske då är mer komfortabel med. Så att vi får nog leva med att i hela västvärlden så kommer konsumtionen vara lite tillbakatryckt i ett antal år framåt. Vi kommer behöva amortera ner skulderna. Om man då tänker sig att efterfrågan inte blir så där våldsamt stark. Jag tror ju att 24 blir rätt okej och 25 blir ett år som faktiskt till och med kan vara rätt så bra. Men ändå då den här bromsen på konsumtionen. Ja, då kommer nog inflationen tillbaka till de här 2%. Varför ska man ha 2% inflation? Ja, den gamla formuleringen är att det är ungefär så man bedömde att kvalitetsförbättringen var. Man skulle kunna ha 1%, man skulle kunna ha 3%, man skulle kunna ha 4%. Det viktigaste är att man har ett mål som alla känner till och att man är hyggligt nära det målet. Alltså inflationen kan vara 1 och den kan vara 3, det gör inte så mycket. Men den får inte vara 8 och den får inte gå från 8 till 1 på ett år, för då blir det svårt för ekonomin att liksom fungera. Så prisstabilitet är ett bra ord, för det är det man vill, att priserna ska vara någorlunda förutsägbara, så att inte ekonomins aktörer missförstår vad som är, så att säga, en förskjutning av relativpriser eller investeringsmöjligheter, och att man bara helt enkelt börjar bli förblindad av inflationen för att förstå den ekonomiska logiken. Det är därför inflation är farligt. Så att det spelar inte så jättestor roll exakt hur hög inflationen är, men den ska vara stabil och någorlunda förutsägbar. Mm.
Tror du att vi har ett underliggande, vad ska man säga, deflationstryck i ekonomin tack vare liksom att vi blir bättre på saker och ting och vi börjar handla via internet och så vidare? Det vill säga att man kanske förkortar produktionsled lite grann. Det blir lite billigare att ta fram varor och tjänster. Därmed så har du lite vad ska man säga, prisstegringar kommer inte lika naturligt som tidigare. Kan det finnas någon sån tanke?
Ja, det finns ju lite både och tankar här. Vi ska ju göra en stor klimatomställning. Det förutsätter att vi investerar väldigt mycket, men det är inte givet att elpriserna kommer ner. För det kan vara så att de här alternativa elkällorna är inte lika effektiva. Då skulle man kunna ha ett kostnadstryck som uppkommer på grund av klimatomställningen. Vi har ju också den här geopolitiska konflikten mellan i första hand Kina och Västeuropa och USA. Får vi störningar i världshandeln, ja, då kanske det blir mer inflation. Å andra sidan då så har vi ju två jättestora faktorer som kommer pressa priserna. Den ena är AI. I första hand nu under 24 så är det nog lägre kostnader för programmering och utveckling som slår igenom via de här olika AI-baserade programmeringsstöden. Vi har ju dessutom ett Indien som undersysselsätter någonstans mellan 200 och 300 miljoner människor som borde lämna landsbygden och jordbruket och komma in i industriproduktion. Ska vi ha en växande global arbetsstyrka i 10-20 år framåt, ja, då kan det mycket väl också leda till kostnadspress. Så vi har ett par faktorer som pekar lite uppåt och vi har ett par faktorer som pekar lite neråt. Personligen, om jag måste gissa, så tror jag att de här faktorerna som håller nere prisökningarna faktiskt kommer att spela större roll. Jag tror inte vi går tillbaka till en period av hög inflation.
Mm. Och om vi tar det apropå AI då, det har ju faktiskt varit... Du är techintresserad. Vi kan återkomma till det. Du är techintresserad. Du sitter i flera styrelser och du fokuserar till viss del på lite mindre bolag också. Och det tycker jag är superintressant. Så vi kan återkomma till det. Men det finns ju då på global bas ett par stora, gigantiska techbolag som under det sista året har utvecklats fantastiskt bra. Och det är ju typiskt sett då nu Alphabet, alltså Google, Apple, Microsoft och Nvidia och så vidare. De har ju i spåren av den här AI-trenden och teknikutvecklingstrenden vuxit sig från jättestora till fullständigt gigantiskt stora. Kan man bli för stor?
Ja, det som kommer hända 24-25 är ju att Microsoft och Nvidia blir ännu större. Microsoft äger ju OpenAI till del. Dessutom är det ju de som rullar ut det här Copilot på GitHub, och snart kommer ju alla få en AI-assistent i Microsoft Office-paketet. Så att i fjärde kvartalet så sa ju Microsoft att 6 procentenheter av intäkterna i molntjänsterna var AI-baserade. Ja, då skulle jag ju kunna gissa att det är 12 eller 18% om ett eller två år. Så att det här är nog en intäktsström som kan stiga rätt så snabbt för dem. En av de amerikanska bankerna, Morgan Stanley, tror jag att bara AI-utrullningen 24-25 kommer i princip äta upp det mesta av den molnkapacitet vi har. Så förmodligen är den här molnvågen som har drivit intäkter för framförallt Amazon och Google och Microsoft, den är inte över, utan förmodligen får vi ett nytt ben av den. Så mycket talar nog för att det här är vid början av den här kurvan, och vi ska nog ha accelererande tillväxt 24, 25, 26. Mm. Sen kanske den så att säga bromsar lite, men för då kanske det blir helt nya sektorer, allt från försäkringsbolag till banker som ska hålla på med och sånt här. Men det här första direkta användningen där vi allihopa får AI i Word och PowerPoint och Excel, den kommer ju bli stor. Alltså vem kommer avstå från att göra första utkastet till en PowerPoint med hjälp av OpenAI? Alltså alla kommer använda det.
Jag är delvis där, kan jag säga. Inte just PowerPoint, men när det kommer till att skriva grejer och så vidare, så har ju en stor hjälp av det. Man pratar ju i banksektorn om att man ska vara too big to fail, liksom mer eller mindre så stor så att du är stabil och du får hjälp från olika håll och kanter. Samtidigt kan man väl se i någon mening också att man kanske blir rädd för de här bolagen som blir så stora att politiker och andra blir rädda. Det fanns ju en sån diskussion man kan ju säga att Facebook bland annat var lite utsatta för den typen av påtryckningar i USA för ett par år tillbaka i tiden. Tror du att det finns en sån diskussion som kan uppstå?
Ja, det finns ju en risk att vi i Europa fastnar i en sån diskussion. Vi har ju hittat på något så dumt som att börja reglera AI i själva innan vi ens har AI i Europa. Ja. Vi har alltså inte något riktigt stort AI-bolag som är vare sig franskt, tyskt eller svenskt. Så att det finns ju en risk att AI utvecklas i USA för amerikanska bolag och att de därigenom kanske får ett eller två års försprång till oss, och det vore ju förskräckligt. Vi är så bekymrade över allting i Europa så att vi måste reglera det istället för att så att säga driva på innovationen.
Ja. Vi börjar i fel ände, kan man säga.
Ja, och man ska ju komma ihåg att de här bolagen som vi nu talar om, Microsoft och Alphabet och så vidare, de har ju ett drag av att vara innovationsplattformar. Alltså om man bygger en lösning i ett mjukvarubolag för en kund, tack vare molnet och alla API:er som har utvecklats, så är det ju väldigt lätt att gå till nästa kund och säga att vi har gjort en förändring här och nu kan vi slå på den hos er och det förbättrar er funktionalitet, men då vill vi ha $2 till. Ja. Så att du kan få väldigt hög avkastning på innovationer i plattformsbolagen. Och det är ju uppenbart att Microsoft har varit mycket noggranna med att säga att vi har en plattform i vår programvara, men vi adderar på nya komponenter, som till exempel då OpenAI. Och den här förmågan då, jag höll ju på i 4 år och skulle sälja AI i USA och Europa med IPsoft, och det var ju väldigt besvärligt, för dels undrade bolagen, ska vi ge er all data, ska ni helt plötsligt äga hela vår data lake här, vågar vi lita på att er algoritm är säker, vem äger ert bolag, hur ser governance ut? Men alla har ju ett avtal med Microsoft. Det finns knappt bolag, skulle jag tro, i Sverige som inte använder någon Microsoft-produkt. Nej. Alla vet vad de är. Dessutom så har de ju själva visat att de är duktiga på cybersecurity. Alltså de har vänt på försäljningsprocessen så att det har blivit ett väldigt litet beslut för ett bolag att säga, ja, men ska inte våra programmerare få använda GitHub? Ja, det kostar $4 extra. Kör! Så att de har ju varit väldigt skickliga att bli en plattform för innovation där man lägger till nya komponenter som gör att du får utifrån plattformen väldigt snabbt väldigt stora intäktsökningar.
Mm. Anders, jag uppfattar det som att du har ett litet specialintresse i mindre bolag. Sen läser jag om LKAB och annat och så tänker jag så här, det kanske inte är så. Det kanske bara är min uppfattning. Men jag noterar i alla fall att du sitter i styrelsen för Checkin.com som är ett noterat lite mindre bolag. Ursprunget ur Klarna, kan man väl säga. Vi har Danads, vi har Viaplay som också kanske får ses som ett teknikbolag i någon mening. Vad gör att du håller dig i det här segmentet?
Alltså när jag lämnade som finansminister så var jag rätt säker på att jag inte ville hålla på med att vara expert på bankkriser och finanspolitik. För jag kände att det hade jag gjort i så många år. Så jag ville hitta någonting som var optimistiskt och tillväxtorienterat. Så då började jag ju jobba med Kinnevik. Jag jobbar fortfarande med Kinnevik som rådgivare. Och det var ju otroligt kul att jobba med de här snabbväxande optimistiska bolagen med 30-40% tillväxt. Hela stämningen i ett sånt bolag blir ju väldigt kul. Sen råkar jag i mitt yrkesliv hamnat i att bli chef för massa matematiker, så kallade då kvantar på Alfred Berg. Så jag har på något sätt lärt mig, jag är ju inte vare sig matematiker eller ingenjör, men jag förstår tillräckligt mycket matte och jag förstår tillräckligt mycket om programmering för att personer som verkligen kan det uppfattar att jag åtminstone förstår vad de gör. Och kan jag då tillföra liksom bankingdimensionen av hur balansräkningar och kapitalresningar och ägarstrukturer ska se ut, ja, då blir det en rätt rolig, jag har något att tillföra och jag tycker det är väldigt kul att jobba med intelligenta ingenjörer som tycker om att bygga bolag som rör på sig.
Och du kommer in med en specialkompetens som kompletterar deras kompetens lite grann?
Ja, man lär sig ju någonting på att hålla på med banking. Det är inte alla som anser att det är en samhällsnyttig verksamhet, men det är klart att ska man resa pengar, ska man förstå hur man finansierar tillväxt och sånt, då finns det ju finansiella dimensioner av det. Och det har jag ju en viss erfarenhet av.
Annars fall så kan man ju säga att min uppfattning är att det är ganska ovanligt ändå att komma som du från vad ska man säga, kvanthållet, strategihållet och växa sig ner till att bli specifikt intresserad av bolag. Utan man brukar hålla sig då liksom lite on top of things, men du är nere 90-gritty nu.
Jag tycker det är det roligaste att vara nere i 90-gritty och vara med och göra affärer, vara med och driva innovationer, bygga nya lösningar, sälja till kunder. Så jag tycker egentligen det, allting i världen handlar ju om att hitta lösningar, övertyga andra om att de ska göra så och därmed möjligtvis också göra en affär. och att se till att man faktiskt levererar. Så på något sätt tycker jag det är annorlunda än vad finansminister, men inte radikalt annorlunda.
Jag tänkte faktiskt på det sist vi sågs, att jag såg faktiskt framför mig att du en fredagkväll skulle kunna sitta och pilla med de här Excel-arken lite grann för att du tycker att det är kul.
Ja.
Och på något sätt så, jag tänkte så här.
Det är även en lördag morgon och en söndagkväll. Och...
Det är liksom på något sätt ett genuint intresse i det här. Du har också ett intresse som jag uppfattar, om vi backar upp lite grann och tittar på det lite stora perspektivet lite grann. Ett specialintresse får man kalla det också, för tillväxtmarknaden i någon mening. Och jag tittade lite grann innan och jag kan tycka att det verkar ha fallit lite i glömska. Om man backar bandet så Goldman Sachs, som är bra på mycket, de kom ju bland annat på begreppet BRIC en gång i tiden, som var Brasilien, Ryssland, Indien, Kina. Alla skulle vara investerare där, det skulle vara en tillväxtmotor, det skulle liksom hjälpa oss i den lite gamla världen i någon mening, eller utvecklade världen, att bibehålla liksom global tillväxt. Sen har det hänt massa grejer, man lyckades till och med, vad ska man säga, i någon mening växa begreppet och prata om Next 11, vilket var Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan och så vidare. Men de sista åren så har det där fallit lite, liksom, man pratar inte lika mycket om det längre. Eller åtminstone hör inte jag lika mycket om det längre. Är det fortfarande en tillväxtmotor?
Låt oss ta Indien som exempel. 1,4 miljarder människor, varav 700 miljoner är under 25 år. Sista 30 åren så har tillväxten varit 7%. Mm. Håller de 7% tillväxt kommande 10 år, ja, då kommer de till en levnadsstandard som Brasilien eller Colombia. Mm. Håller de det i 20 år, då är de uppe på Greklands nuvarande levnadsstandard. Då har vi alltså 1,6 miljarder indier som konsumerar ungefär som greker. Mm. Det är klart att det är... jag har ju rest väldigt mycket i de här länderna. Jag har ju jobbat med Asian Infrastructure Investment Bank och varit i de allra flesta tillväxtländer. Mm. Alltså i Indien ser man ju detta. Mm. Den här doften man hade på eftermiddagen vid 4-5 när alla skulle börja laga mat på öppen eld och det blev liksom som ett os över hela Mumbai, det är borta. De här cyklarna, mopederna som fullständigt dominerade gatubilden, ja, det är ju små bilar. Visserligen har de ofta tagit bort backspeglarna för att man ska kunna köra fler små bilar i bredd med varandra, men det sker ju om man tänker positivt på det, vi har ju aldrig i mänsklighetens historia haft en så snabb fattigdomsbekämpning som vi har haft de sista 10 åren och som vi kommer ha de kommande 10 åren. Utan nu, vi talar kanske om någonstans runt kanske till och med 100 miljoner människor som per år går in i den globala medelklassen. Och det är klart, vad betyder det? Ja, rent konkret, för 10 år sedan födde 80% av alla indiska kvinnor och barn utan att ha en barnmorska närvarande. Ja, förlåt, det var 40%, inte 80%. Nu är de faktiskt på 80% som har en barnmorska. Mm. Och det är väl klart att det betyder att mödradödlighet och spädbarnsdöd minskar radikalt. Då kan vi säga, vi kan ju sitta på våra hästar och säga att ja, men har vi verkligen plats för så mycket tillväxt? Ja, men ute i en indisk by där 20-30% av barnen är kortare än vad de borde vara därför att de inte får tillräckligt med näring. Mm. Ja, då är det nog faktiskt rätt viktigt att de både får el och vatten och ordentliga toaletter och, så att ungarna faktiskt kan gå i skolan, bli hälsosamma och växa upp till ett bra liv.
Mm. Tror du att vi kommer se, för det hör man faktiskt lite nu på slutet, det var därför jag reagerade lite på det. Man börjar säga så här, vi borde prata lite mer om Indien och den indiska börsen och så vidare. Ser du deras aktiemarknader, nu grupperar vi väldigt stora länder och många länder, men ser du att den typen av börser kommer att växa framåt?
Ja, alltså den indiska har ju gått som tåget, så den är ju nu rätt så hög värdering på. Det är klart att det finns mycket potential. Jag menar, den viktigaste förklaringsfaktorn för aktiekurser på lång sikt är ju tillväxten i länderna. Kina har ju fått en väldigt negativ resa. Regeringen där har ju klämt åt techbolagen, utbildningsbolagen. De har ställt till med en konflikt med i princip alla grannländer. Inte bara i USA, utan de är ju i konflikt med Filippinerna, ja. Indonesien, Malaysia, Thailand, Korea och Japan också. Den börsen är ju nu rekordbillig. Alltså P-talen, vi brukar ju säga att det finns en relation mellan vad aktiebolaget är värt och hur den årliga vinsten är. Och om man kan köpa bolaget för 10 års vinster, då säger man att P/E-talet är 10. Mm. I USA ligger vi på 21 i snitt, i Europa ligger vi på kanske 14-15 just nu. Mm. I Kina ligger det ännu lägre. Mm. Så att, vill man köpa något som med lite högre risk men som också har en potential, så är det klart att det finns kinesiska bolag som är intressanta och kinesiska fonder som är intressanta att titta på. Sen ska ingen lägga, ingen av spararna ska nu ta ut sina aktiefonder från Europa och USA och gå och köpa Kina för allting. Men att man kan ha lite Indien, lite Kina i portföljen, det tycker jag absolut.
Skulle man kunna säga att de här sista, säg, 10-15 åren har lett till att det här, man hade ju ändå ett samlingsbegrepp på det här som BRIC. Vi ska inte prata om BRIC längre, utan vi ska prata om varje land för sig, för de har gått åt olika håll och de har sett väldigt stora skillnader i sin utveckling.
Jag tycker absolut man ska dela upp dem, för Brasilien är ett lågtillväxtland med stora problem. Ryssland är ett lågtillväxtland med stora problem. Kina har ju lite bättre tillväxt, men den har ju bromsat rejält. Så vill man titta på intressanta länder, så tror jag ju att tillväxten kommer att vara högre i Indien, Indonesien, Filippinerna och Vietnam. Det är fortfarande asiatiska länder. Men den här idén att det här så kallade BRIC ska vara en grupp som utmanar väst, den är ju fel. Indien är en demokrati. De får allt starkare band både till Europa och framförallt USA. Och dessutom, bara så man kommer ihåg det, Indien och Kina har en direkt gräns. Den gränsen är inte ömsesidigt erkänd. Så det har varit någonstans mellan 10 och 15 väpnade konflikter mellan Indien och Kina bara under de sista 30 åren. Så att Indien och Kina kommer inte gå hand i hand. Och den stora fördelen för oss i den demokratiska delen av världen är att om Indien förblir en demokrati, så kommer demokratiernas andel av världsekonomin fortsatt att dominera. För de här som inte gillar väst, Iran och Ryssland och Kina, de utvecklas faktiskt långsammare.
Det är precis som du säger, det där begreppet försvann ju tidigt och jag var tvungen att googla för att komma på vad det var för begrepp. Men det som har dragit mest fokus, absolut mest fokus från investerare och så vidare, det är ju egentligen Kina. Och Kina har ju liksom på något sätt blivit svårare och svårare och svårare att se vad utvecklingen kommer liksom leda till härnäst. Vad är din bild till att utvecklingen har blivit som den har blivit i Kina?
Det är tyvärr relativt enkelt att peka på. Det är president Xis agerande. Så jag var ju i Kina mycket förut och det fanns ett väldigt rationellt beslutsfattande där man upprätthöll makroekonomisk stabilitet, gynnade entreprenörskap, trodde mycket på handel och bra relationer till omvärlden. Han har ju så att säga på alla punkter gått en egen linje där det är mer statliga bolag. Jack Ma har fått flytta till grundaren till Alibaba, det stora e-handelsbolaget, har fått flytta till Japan och hålla väldigt låg profil. Så att han har ju tyvärr skadat tillväxtförutsättningarna för Kina väldigt mycket.
Och vad är det som driver honom att göra på det sättet då, eller som driver den utvecklingen?
Det är ju svårt att veta. Jag läser ju väldigt mycket av hans tal som en brittisk journalist översänder och skickar till mig. Och tyvärr är det svårt att värja från intrycket av att den här mannen faktiskt tror på marxist-leninism. Det är en ständig ström av marxist-leninismens betydelse för kulturen, marxist-leninismens betydelse för sporten. Han verkar ha en väldigt märklig ideologisk syn. Alltså den här gamla Deng Xiaoping, det spelar ingen roll om katten är svart eller vit, det viktigaste är att han fångar mössen. Ja. Den liksom fundamentala pragmatismen verkar han ha släppt.
Ja, det är tråkigt att se. Och man har ju följt den här, vad ska man säga, både som du sa, Alibabas utveckling, där Jack Ma faktiskt försvann först under en period och sen dök upp igen och man kunde följa flygplan och annat. Så att det är ju en tråkig utveckling. Och nu har vi sett en fastighetskris som har liksom, man har på något sätt har försökt pyspunka lite grann, lite successivt. Det blir väl intressant att se vad det tar vidare härnäst. Om vi backar bandet lite grann och vi ska alldeles strax börja avrunda podden, men smyg lite tillbaka till Sverige och de här lite mindre bolagen. I spåren av den här räntehöjningarna så fick ju egentligen dels, vad ska man säga, värderingarna på onoterade bolag sig en jätte jättesmäll. Många har sett hur Klarna skrevs ner i värde och så vidare. Men det gällde ju egentligen hela segmentet av onoterade bolag som var liksom nära börsen eller lite större mogna bolag. De lite mindre noterade bolagen har också fått sig en jättesmäll. Och det har varit ganska dramatiska börsnedgångar på många håll och kanter. Vad skulle du säga om den typen av bolag nu framåt om vi rör oss mot en lite mer, vad ska man säga, penningpolitiskt lättsam miljö?
Ja, till att börja med så är det ju bolagen som ska lyftas själva. Ett bolag ska ju, om det är ett SaaS-bolag så ett mjukvarubolag och relativt ungt, ja, då ska ju tillväxten kunna ligga på 20-30-40%. Eftersom mjukvara kan användas utan extra kostnader för nya användare så ska ju bruttomarginalen ligga på 60-70%. Och då ska man ju ofta kunna ha en vinstmarginal, det vi ibland kallar för EBITDA, på kanske 20-30%. Om man uppfyller det här, att man växer med, låt oss säga, mellan 25-50% och har en vinstmarginal i grundaffären, då äter man ju upp sin egen värdering på 4-5 år. Och jag brukar alltid tänka när jag tittar på bolagen att jag vill värdera dem på 3 eller 5 års vinst. Mm. Och om vinsten om 5 år gör att de även med en vanlig börsmultipel, låt oss säga en sån här P-tal, alltså relationen mellan aktievärdet på bolaget och den årliga lönsamheten. Ja. Om det då kan ligga på 15 eller 20 och jag fortfarande är nöjd med aktiekursen, ja, då är det nog ett bolag man ska investera i. Så att, ja, det var ju tråkigt att värderingen åkte ner, tror jag vi alla tyckte när vi tittade på våra aktieportföljer. Men det är ju inte osunt att bolagen ska bygga på lönsamhet på eget arbete.
Med det sagt, vad tror du om de lite mindre bolagen som grupp?
Alltså, alla som sparar i aktier ska ju ha en exponering till små och medelstora bolag. Och det är ju därför att i genomsnitt över långa tidsperioder så är ju det aktier med lägre likviditet och följaktligen får man en riskpremie för att äga dem. Så det ska ju vara en viss överavkastning. Sen är det ju väldigt svårt för enskilda sparare att sitta och göra egna DDs på hundratals bolag. Så att välja en småbolagsfond med en bra förvaltare, det tycker jag är en väldigt naturlig del av en aktieportfölj. För det ska kunna ge någon eller ett par procent bättre avkastning över tiden.
Jag delar den vyn. Anders, om jag får ställa en fråga lite mer så här privat. Du har ju jobbat under väldigt hård press och varit så här medialt påpassad och så vidare. Det skulle jag vilja säga så här, det är ju en ganska hög stressfaktor. Hur gör du för att hantera liksom stress och press? Vi har hela finanskrisen, jag kan tänka mig att det var inte supermycket sömn alla dygn. Man läser om de här mötena, jag låg söndagkvällar och följde. Då var inte internet på samma sätt görbart som nu, men man kunde ligga och lyssna på radion. Vilka som lämnade liksom Fed, vilka banker som var kvar och så vidare. Så tänkte man så här, det här blir superjobbigt imorgon. Hur hanterar du den typen av liksom press?
Jag har ett enkelt förhållningssätt. Jag gör härnäst det jag ska göra härnäst. Och så löser jag praktiska problem. Och då blir helt plötsligt problemen ungefär som när man löser en ekvation, att det sättet att lösa den är inte att få en genial insikt om var jämviktspunkten ligger, utan det är att helt enkelt göra de här olika stegen och sen därigenom med inte allt för hög stressnivå eller orosnivå helt enkelt lösa problemen i hanterbara bitar. Så gör jag, och då tror jag det är klart att det var väldigt mycket oroskänslor de där nätterna under hösten 2008 och väldigt lite sömn, men i grund och botten tror jag att man, om man förstår att problem ska delas upp i hanterbara bitar och så börjar man med de som man nu kan hantera, då kommer man arbeta sig in mot problemets kärna så småningom.
Anders, med så här lång tid ifrån politiken, i varje fall som operativt ansvar, är du aldrig lockad att liksom börja om igen?
Jag är ju väldigt operativ. Jag är precis som jag nu sa. Jag håller på med de frågeställningar som jag är ansvarig för. Jag är ordförande i 3 bolag och de kräver rätt mycket tid. Jag sitter som rådgivare till ett antal olika finansiella institutioner som East Capital och Nordic Capital och några till. Så jag har alltid saker som jag ska göra. Så jag behöver inte tänka så mycket på vad jag skulle göra om jag var politiker eller vad jag tycker politikerna borde göra. Så jag har faktiskt rätt låg uppmärksamhet på vad som sker i svensk politik. Jag tycker Ulf och regeringen sköter sig rätt så bra. Jag tycker Elisabeth är en bra finansminister. Och så bläddrar jag snabbt igenom nyhetssidorna i DN och Svenskan, så jag kommer fram till Financial Times och Wall Street Journal istället.
Tycker du det är roligare att sitta med Excel-arken en fredagkväll nu än hösten, säg, 2021? Är det ett mer spännande miljö nu?
Jag tycker alltid Excel-arken är roliga. Jag tycker det är roligt att räkna på värderingar och bygga modeller och försöka förstå om verkligheten verkligen är som en siffror landar i. Det har jag alltid tyckt är roligt. Så att, sen bygger jag lite andra typer av modeller idag än vad jag gjorde back in the days. 21 var ju ett jäkligt osäkert läge, som du nämnde det året. Jag tror att det är bättre 24. Just nu tycker jag att man som företagsledare eller börsaktör ska tänka att det här är ett år av business as usual. Och det säger man då med en djup utandning, för vi har inte haft ett år med business as usual på ett par, tre år nu. Så att nu ska bolagen fokusera på sitt. Det är självhjälpsåtgärder som är kärnan, och vi kanske då kan få ett eller två år där vi inte behöver bara prata makro och inflation och ränta, utan faktiskt kan prata om vad bolagen producerar.
Med de orden, tack för att du tog dig tid, Anders. Och ni som lyssnar, ha en fantastisk helg, så hörs vi om en vecka igen. Tack!
Tack så hemskt mycket och en trevlig helg till alla lyssnare.
Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar det medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas, och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.